Duele el corazón.
Sí, claro que sí, hombre.
Yo creo que no era burro.
Qué acento más interesante. Es que yo no entiendo nada que lo que tú dices.
Barcelona.
No, no, en Barcelona se habla catalán. Yo hablo como una madrileña.
Madrid.
Madrileña.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkomna till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi ju en exklusiv inledning som inte hörs i radion, där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelisterna. Sen fortsätter programmet som vanligt med era inskickade dilemma där hemma. Så nu skickar in till oss på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små så gör panelen sina tips och synvinklar på era bryderier. Trojkan idag i panelen är Josefin Crafoord, Marie Ljungstedt och Kalle Moraeus. Hjärtligt välkomna!
Tack!
Om vi börjar med dig, Kalle, lite närmare prestation. Det behövs ju knappt. Alla har ju sett här i tv och så vidare.
Ja, men det kan vara någon som inte har en aning.
Ja. Då kan vi säga att du bland annat känd från Åsa Spel med Melodifestivalen Så ska det låta, och i sommar så har du nya inspelningar med Moraeus med mera.
Ja, det är sant.
Ringa in dig där, tycker du?
Nej, du glömde jättemycket saker i och för sig.
Vad var det jag glömde då?
För detta landstingsanställd en gång i tiden.
Ja, trevligt.
Filharmonikerna, 12 år.
Du ser.
Och,
vilket är du mest stolt över då?
Ja, det är nog samarbetet med Benny Andersson i 30 år och filharmonikerna är väl... Och att jag fick äran att göra ett eget tv-program som har gått jättebra.
Ja, det verkligen.
Det är de tre grejerna som är...
Konkurrera ut ett program som jag gjorde, så jag var lite arg på det.
Är det sant?
På fyran. Ja, jag tänkte, fan, den här Kalle igång igen, så alltså, har vi inga tittare.
Oj, jag ber om ursäkt.
Det var på tiden!
Det var inte meningen.
Marie Ljungstedt, jättevälkommen hit.
Tack.
Legendarisk deckarförfattarinna.
Oj.
Det låter det. Är det författarin eller författare? Vad säger du?
Jag tycker inte det spelar någon roll.
Nej, det gör inte det, va?
Nej.
Nej.
Jag tycker det är värre när man säger sjuksköterska om en manlig
sjuksköterska. Om någon som är författare? Ah, ja. Du menar
det
så.
Låter mer konstigt, tycker jag.
Sjuksköterska?
Ja, om en manlig sjukskötare. Skulle jag ju säga.
Men... Fast min brorsa kallar sig själv för syra.
Ja, jag tycker det är lite konstigt.
Jag gillar att det är så. Jag tycker det känns bra att det blir lite jämställt. Det borde vara mer åt det hållet.
Att man byter tvärs
ja, att det kan vara lite så blandat. Mm. Det enda som jag kan tänka mig skulle vara störigt är om man kallade dig författis.
Författis?
Ja, men jag tänker man säger skådis. Och skådespelare blir ju högst kränkta av det.
Ja, ah, blir de?
Ja, det blir de. Ah, ja. Usch! Ja, nej, jag är skådespelare. Tänk om vi börjar kalla författare författis. Ah,
okay. Vi pratar
jag tycker
om,
i och för sig att det låter lite gulligt.
Ja, ja.
Men då är jag och Anders med andra ord programmis.
Ja,
vi
programmis. Och jag också.
Vi är programmisgalan.
Fast, ja.
Hörrni, jag ska säga innan jag pratar om Marie Ljungstedt och Jossan tar över, hon gör ofta det. Marie, du är aktuell med boken Det förlovade landet.
Yes.
Ja, från Gran Canaria-serien.
Mm.
Ja. Jossan,
ja.
Svensk pop ihop med Josefin under din podd.
Mm.
Och du klipper liksom in i samtalen, har vi hört?
Det har vi hört.
Hur som helst.
Så kan det gå ibland, ja.
Alla ni tre är jättevälkomna hit. Och ni har också ett dilemma med er. Och jag vet att du, Marie, har två. Som du börjar med ett av dina dilemma, Marie.
Okej. Okay. Så här. Jag bor ju då på ett ställe som inte är så stort. Mm. Och då är det så att man ibland behöver så här grannar som hjälper till och så här vattna blommorna och så. Och då har jag ett äldre par som har liksom haft min nyckel och har vattnat blommorna hemma hos mig när jag är bortrest. Och det är jättegulligt och de är jättesnälla. Och vi liksom hjälps ju åt med olika saker och sådär. Men sen så var det så att vi hade inte träffats på ganska länge, på säkert nästan ett halvår. Och av olika anledningar så råkade det bli så. Det är inte så att vi umgås alltså, i vanliga fall, utan det är bara det här med blomvattningen och sådär när man är borta. Och sen så skulle jag åka iväg och då så träffades vi och pratade lite om vilka blommor som skulle vattnas och sådär. Och så fick de nyckeln. Och samma morgon som jag åker iväg, så då behövdes det ju inte vattnas på några dagar. Men samma morgon som jag åker iväg så går de in i mitt hus och så liksom börjar de så här steka hamburgare och dricka vin och liksom så här sitta och så här festa liksom typ.
Och de har din nyckel och går in och
ja, bara just det, precis.
Känner sig som hemma.
Ja, precis. Och jag hade liksom städat så här jätteordentligt för en gångs skull, därför att min son skulle komma och ha sina kompisar där liksom. Så jag ville liksom att det skulle vara så här fint när han kom. Men då så de satt och fyllde till där och drack vin och så här. Och sen så gick de bara liksom och
får jag fråga om de drack upp ditt vin?
Nej, jag tror att de hade med sig eget vin faktiskt. Ja. Men min tidning till exempel stack upp i brevlådan. Den hade de inte ens petat ner, liksom, utan det sket de, utan de bara var där och hade kul liksom, i mitt hus. Då. Mm. Och då undrar jag så här, hur ska man reagera? Ska jag låta dem fortsätta ha nyckeln eller inte?
Och det som ligger i potten är att även om de går in och steker hamburgare och dricker vin i din lägenhet, så fixar de blommorna i alla fall.
Ja, det nej, det var ju det de inte gjorde. För de lät ju tidningen sitta kvar och steka upp i brevlådan. Liksom, så det, okay. Det bryr de sig inte om.
Så det finns ingen vinstlott där någonstans?
Så jag undrar så här, hur ska man reagera på det här? Liksom, ska man låta dem få nyckeln eller inte?
Vad säger Kalle Moreus?
Nej, alltså jag är exakt sådana grannar själv. Skillnaden är att de säger till mig att du får lov att åka och handla nu, för att det börjar bli tomt i kylskåpet. och då får man ju köpa på liksom bra grejer då.
Du
får
gör inte det alltså?
Ja, naturligtvis. De är där och tar hand om mitt liv när jag är borta. Det är väl klart som fastnat att det är många kalas som är hemma hos mig när jag är inte där. Jag köpte nämligen en sån här övervakningskamera som man kan ha på över wifi bara.
Ja.
Sån här enkel sak. Så får jag larm när det är folk hemma. Det var 7-8 pers.
Kom igen, du tror det var Wall Street. På.
Så, men du tycker då inte att det här är liksom att klampa in på din integritet?
Nej, det var fast.
Att gå över en gräns?
Nej, men det är mina
nej,
vänner.
Nej, men alltså det här är ju folk som inte jag umgås med.
Nej, då är det ju lite annorlunda.
Hade det varit en kompis, liksom, då hade det varit en annan sak. Någon som jag umgicks med. Men liksom, när man inte har träffats här på jättelänge och sen så gör de det här det första de gör.
Jag vet inte, katter har varit så generösa även om de varit vänner. Att de bara går in och kliver in och har fest.
Nej, vad säger du?
Nej, jag skulle inte vara bekväm med det överhuvudtaget. Alltså jag
det är Marie säger han nu med grannar.
Ja, gud, alltså jag så obehagligt att inte vara hemma och veta att det är några jäppar där som röjer runt och steker hamburgare och äcklar sig. Alltså jag skulle bli nej. Usch, jag tycker det här är sån stor varningstriangel faktiskt.
Ja, jag tycker faktiskt också det, för att jag känner så här, liksom, då ska man oroa sig för vad som händer i ens hus när man är borta liksom.
Jag tycker frågar också, inte det tillhör inte det vanligt hyfs i så fall att man frågar, är det okej? Okay? Vi tänkte ha en liten tillställning. Och sen undrar jag, varför gör de det i ditt hus?
När de själva de har väl en eget bostad i närheten.
Ja, varför gör de, varför tycker de att det är kul att göra det här?
Ja, men det är frukt alltid och så sticker hon
nej, men det är lite så här också, du vet att man är den man är och då är det lite spännande och så
ja, men
går man
ner
i vattnet.
Usch,
ja, förstår du? Det är lite utnyttjande grej.
Bort! Bort.
Okej, men nu vi är överens om att du, Marie, inte gillar det här. Men vad tycker du Marie ska göra, Jossan?
Jag har aldrig mer frågat dem om de ska vattna hennes växter eller ta hand om något hos
strypa
henne.
Strypa kontakten eller skälla ut dem?
Nej, stryp bara.
Jag har sagt vad jag tycker. Jaha, alltså, jag har sagt till dem att jag tycker inte det här är okej. Okay. Att ni gör så här.
Vad bra.
Så rak är jag. Så
nästa steg
är
att strypa kontakten, då tycker Jossan.
Nej, jag behöver inte strypa kontakten, men däremot så kanske jag inte vill att de ska ha min nyckel.
Okej. Okay. Kalle Marius, vad tycker du att hon ska göra då?
Jag tycker att exakt så som hon berättat att hon har gjort här. Rakryckad, titta i ögonen och säga att det här är inte okej. Och ja, så får väl alla leva med det.
Ja, men du hade inte gjort så. Du hade sagt välkommen.
Ja,
med,
gud,
ta med några vänner nästa gång.
Förlåt, har jag sagt. Jag åker genast på systemet.
Vad vill ni ha, vin eller öl?
Men jag har ju till skillnad då bett alla dessa människor vara hemma hos mig, för jag älskar att det är folk i mitt hus när jag inte är hemma. Då är jag lugn.
Ja, trevligt.
Och jag har till och med en kille som kommer dit och bor när jag är borta, så att jag
ja, men jag skulle också vara fin med det om det var en kompis. Till exempel har jag en polare nu som kanske tar hand om min katt när jag åker bort, och då känner jag det är ju bara chill. Det är en vän. Det är ja, det är stor
det är
skillnad.
Bara chill. Ja. Hur gammal är du?
Jag håller med. Jag tror
okej, känns som att du har fått hyfsat svar här i alla fall. Kalle Moreus, har du ett dilemma?
Ja, alltså jag har ett pyttelitet sånt minidilemma. Men som berör mig någonting så fruktansvärt hårt, och jag känner att jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Och det pågår alltså där jag bor då, en enorm maktkamp just nu mellan några individer, och det jag står liksom inte ut och ser att den ena parten går nästan lite grann under och är väldigt vilsen. Och jag pratar nu om min katt Benny. Mm-hmm. Och två stycken förbannade stora feta igelkottar som har liksom klämat hela min gård, va? Och de är uppe på altanen på nätterna och de är untouchable i ordets rätta bemärkelse faktiskt. Och jag ser att min hankatt, han kommer ut. Jag har nämligen Orsas största katt antagligen, en stor macho sån.
Och han är
alfakatt och han är så ängslig och han... Det här är ett bryderi för honom. Och jag ser att han börjar att tveka i livet. Han mår inget bra. Han är ledsen över det här.
Har igelkottarna tagit över hans område? Ja, alltså,
ja, och jag tror inte de har tagit över. Utan de är ju mer eller mindre blinda. Så de vet ju inte riktigt var de är. De bara går rakt fram. Liksom. Alltså, ja. De skiter väl i om det står en katt eller en gubbe där. Nej. Springer över mina fötter om det är så. Liksom. De bryr sig liksom inte.
Nej. Och vad är ditt dilemma i detta då?
Att min älskade bästa vän här på jorden, katten Benny, han börjar bli ledsen.
Han börjar bli ledsen, hur ska du göra? Ska du köra bort igelkottarna, är det det?
Ska jag coacha honom? Ska jag curla honom och gå före med en skiffel? Eller hur fan ska jag göra liksom?
En curla Benny.
Alltså jag bara frågar mig direkt, hur får man tag i ett par igelkottar? Kan man liksom fånga dem?
Jag har två till salu till ett jävla bra pris.
Nej, men jag skulle ha tagit Björn en sån här, du vet, en sån här typ...
Agneta Frida kanske. Nej, förlåt. Du skulle, förlåt, vad sa du?
Nej, men alltså, jag skulle ha gjort så här, jag tycker det inte är så himla svårt. Har du någon sorts här kattbur, du vet, så här transportbur? Då skulle jag på så här locka in igelkottarna i den där transportburen. Och sen skulle jag ta bilen och köra liksom så här typ några kilometer
men
bort.
Men tänk om de har barn där någonstans.
Nej då.
Så kan du
det, det hade du sett dem i så fall.
Nej, det hade du,
bort
du
med igelkottarna och låt katten få tillbaka sitt revir. Det är vad jag säger.
Mm. Helt kallt bara, ta igelkottarna.
Ja, men de mår ju inte dåligt av det.
Säg att jag ska curla honom med andra
ord. Jag tycker inte det är att curla. Det är att du tar ansvar för din katt. Och igelkottarna bryr sig inte om de bor liksom några kilometer längre bort eller inte.
Nej, de ser ju ingenting. De är blinda, sa du.
Ja, jag tror det.
Det är bara och själva transporten. Ja, ja. Och det är väl inte så farligt. Och så är han ut med dem bara.
Nej, de tror att de är hemma även i bagagelucka. Lätt
som en plätt. Ja, bra idé.
Vad säger Jossa?
Nej, alltså det, jag tror tvärtom. Alltså, den här katten måste ju shape up. Mm. Vad är det för pussy, så att säga? Alltså...
Men han är gammal och ängslig.
Ja, men han är gammal och ängslig. Men ni vet, du vet hur det är med gamla pensionärer. De behöver också liksom livas upp ibland. De måste ruskas om för att känna att de har fortfarande krafter kvar. Den här katten måste ut där bland igelkottarna och ta för sig. Det är inget...
Vad ska han göra? Fästa små ostbitar på igelkottarnas taggar så att katten kan jaga
nej,
dem?
Nej, men alltså grejen är...
Visst, sätta sig i respekt, eller
naturen
det du säger?
Har sin gilla gång. Jag gillar inte idén att man ska ta bort igelkottarna. Precis som Kalle sa, det kan ju finnas igelkottungar där som då förlorar sina föräldrar och så vidare. Mm. Så att det tycker jag inte om. De ska vara kvar och de är ändå blinda. Och det är ju inte som att de attackerar katten och bara... Utan de bara lommar ju runt där.
Som och han är ju själv ingen dröm emot det beståndet av sork som till exempel fanns där en gång i tiden.
Exakt. Han har varit herre på täppan. Han kanske inte riktigt är det längre. Men han ska ut... Jag skulle liksom nästan tvinga honom att hamna i kontakt med kottarna tills han vänjer sig.
Träna upp din katt och få lite testosteron och bli lite aggressiv.
Ja.
Nej, helt enkelt.
Jag fick två väldigt bra... Alltså båda svaren är
fast mitt var ju lite bättre kanske.
Ja, men... Nej, men de är verkligen betänkvärda båda svaren. Så jag tackar så hemskt mycket.
Ja, jag säger varsågod Rina också till er. Eller tack så mycket, säger jag helt enkelt. Och så säger jag varsågod till Marie, för du hade också ett lite enklare dilemma.
Ja, det kanske är ett lite larvigt dilemma, men jag tar det ändå. I januari så blev jag medryttare på en islandshäst. Och jag har liksom ridit lite sporadiskt i mitt liv och tycker att det är superkul med den här islandshästen. Jag rider 3 gånger i veckan och det är helt underbart. Jag bara älskar att vara i stallet, jag älskar att rida på hästen och så vidare. Plus att det är jättebra motion och bra för mig som sitter stilla och skriver. Nu är det så här att jag och den här hästen klickar jättebra. Han är lite speciell och jag har blivit erbjuden att köpa honom.
Mm.
Och då står jag nu i valet. Alltså, antingen ska jag köpa honom så jag har fullt ansvar för hästen. Vilket tar en massa tid och det blir en helt annan sak. Eller ska jag säga nej? Alltså jag vet inte, ska jag köpa hästen och få tillgång till honom helt och bara så här, våga det? Eller ska jag helt enkelt bara säga.
Har du så stora, nej, starka känslor för islandshästen att du känner att du vill ha honom 100% själv?
Nej, det är inte så att det är just hästen jag är jättekär i. Jag gillar honom. Jag tycker själva grejen, jag trivs i stallet, mm, det är jättebra motion. Jag tycker att det är jättekul. Men jag är lite rädd för ansvaret.
Och sen så rycker du ju bort också, för det är väl några andra som är medryttare på den nu, och då får ju inte de rida på den här gulliga hästen mer, om du äger den helt. Eller får de fortsätta
jo,
göra
jo,
det?
Jo, det finns en tjej som är medryttare, mm, och hon älskar det, och hon vill verkligen att jag ska köpa hästen, för då får hon fortsätta.
Ah. Mm. Det var intressant. Så du tänkte äga islandshästen, men du är så gentil så att du låter lilltjejen, om hon är det.
Ja, hon är inte så liten. Nej. Det är en vuxen kvinna, men hon är jätteförtjust i hästen. Det är självklart att hon får fortsätta rida, mm, som medryttare. Men ska jag ta på mig detta stora ansvar eller inte?
Vad säger Kalle?
Ja, du kanske skulle ta och köpa 9 hästar till tillsammans med den där, så du får 10 hästar, och då tror jag det kan bli en plantskola för unga människor som får komma dit och rida. För jag tror att du skulle få hur lätt som helst att få en massa medryttare på dina hästar. Jag tror inte du ska vara orolig för det alls. Ja.
Du kanske ska starta ridskola.
Du menar att jag ska sluta skriva böcker och starta ridskola istället?
Nej, men du måste ju ha någonting på fritiden att göra mer än att bara åka dit och rida.
Jo, men vänta, jag glömde nämna en detalj. Jag blir med valp också samtidigt.
Du blir med valp samtidigt som du eventuellt blir med häst också.
Precis. Ja.
Vad säger Jossan?
Nej, alltså för mig är det klockrent. Köp inte hästen. För det första så... Jag är inte ett jättestort fan av hästar. De är jättestora och de har pyttesmå hjärnor. Mm-hmm. Och de
I förhållande
till sig själva. Så det, hjärnan är lika stor som en valnöt. Jo.
Vad har du? Det får du googla fram där.
För
du,
så är det.
Du står och killgissa här.
Nej, det är sant. Men alltså, det är stora konstiga djur som man inte vet vad man har. Sen, nummer 2, man känner sig ägd av ägande. Det är min teori, och det här har jag kommit fram till ganska nyligen. Ju mer du äger, desto mer ägd känner du dig. Bort, bort, bort med ägande. Jättebra att vara delryttare, heter det så?
Medryttare.
Toppen, för då liksom får du träffa hästen.
Jag kan hästen. Hitta någon annan kanske att vara medryttare till. Det är det du menar.
Nej, men jag menar, varför ska man äga? Varför ska man äga hästen?
Jo, men det var ju bara för att jag skulle välja. Annars får jag ju inte rida på honom överhuvudtaget.
Nej,
för då blir han ju såld någon annanstans till någon annan människa långt borta.
Oj då.
Då förlorar jag hela grejen.
Men jag tycker ändå inte du ska göra det.
Nej.
Jag står fast vid det.
Okay. Släpp hästen, tycker Jossan, och köp 9 till, tycker Molaius. Det känns som att ni
är... Härligt, det är ytterligheter här.
Ni verkligen står några mil ifrån varandra. Tack så jättemycket för era fina dilemman. Nu är det dags för era inskickade dilemman där hemma. Hejsan dilemmapanelen, jag heter Veronica. För ett par år sedan flyttade vi in i min mans föräldrahem. Eftersom det är en skogsfastighet och hans föräldrar fortfarande behöver klyva och hämta ved, så gav vi dem en nyckel för att de skulle kunna använda toaletten och göra kaffe när de är här. De är pensionärer och tyvärr verkar de inte förstå att det inte är deras hus längre. Dagligen hittar jag spår av att de har varit hemma hos oss när vi har varit på jobbet. De har plockat ur diskmaskinen, hängt tvätt och lagt in rena kläder i garderoben. Jag vet att det bara är av välmening, men det känns som ett intrång. Det är som att de låtsas bo här när vi inte är hemma. Jag har sagt till svärma att hon inte ska tvätta och städa hemma hos oss, men hon viftar bort det och säger, det gör jag så gärna. Min man tycker bara att det är skönt att de hjälper till. Hur ska jag få hans föräldrar att förstå att detta inte är okej? Undrar Veronica. Vad säger Marie Ljungstedt?
Ja, alltså jag har ju precis haft, eller har ett lite liknande problem, men då handlar det om grannar som kanske liksom tillbringar lite väl mycket tid och lagar mat och dricker vin hemma hos mig.
De kliver rakt in
istället för att vattna blommorna. Så att jag känner igen det här väldigt väl, och jag tycker att det bara finns en sak att göra.
Och vad är det?
Det är att hon måste prata med de här svärföräldrarna och säga att det här är inte okej, ni går över en gräns, och det här kan inte fortsätta. Så att antingen så får de förstå det, eller också får de inte ha någon nyckel. Fast och så får de hämta ved och klyva ved när hon och hennes man är hemma. Helt
fast deras son tycker att det är jätteskönt. De
ja, alltså först och främst får hon väl prata med honom ordentligt. Mm. Så att de är, egentligen är ju det bästa, så de är ett enat team. Mm. Och inte göra en stor konflikt av det, utan bara säga snällt och vänligt att det är jättegulligt att ni gör det här, men vi känner oss inte bekväma med det, så vi vill inte det. Mm. Punkt, slut.
Jag känner mig inte bekväm med det och min man hänger liksom på. Vad säger Jossa?
Nej, alltså i det här fallet så tror jag att man helt enkelt måste förstå situationen. Det här har ju varit föräldrarnas hem till att börja med. Och det är vanskligt redan där att välja att flytta in i ens föräldrars gamla hem. Där, får man, där är det lite skylla sig själv.
Det är lite ta fan
ja, det håller jag verkligen med om.
Lite så. Sen känner jag att varför inte utnyttja detta istället? Alltså använd dem som tjänstefolk. Låt dem plocka, fixa, dona.
Bo i källaren.
Nej, men de kan väl kanske smyga in önskemål och kan ni ta ett tag med dammsugan på nedervåningen också imorgon, så vore det toppen. Liksom att man, det är ju perfekt.
Ja, som tjänstejon, dina gamla svärföräldrar.
Ja, varför inte? Alltså, se det positiva i det så. Ja. För jag tror att det kan vara svårt att få...
Men de här kommer ju äta sig in.
Nej, men det där är faktiskt en riktigt bra idé tycker jag. För då lägger man på dem så många uppgifter så att de tröttnar och så försvinner de av sig själva.
Ja, då kanske man gör det till slut.
Mm. Kalle Moreus, vad säger du?
Alltså, jag blir jävligt imponerad, Jossan. Du är helt inne på rätt linje tycker jag. Jag håller fullständigt med dig. Men alltså, det finns en klyscha här. Mm. Vill man ha förändring ska man inte förändra alla andra, utan man ska förändra sig själv. Mm. Jag tror att problematiken hos henne kanske... Om hon bara tänker till lite grann att de kanske gör det här av jättekärlek. Den här svärmorsan kanske vet vilka helvete det är att hålla på med den här tvätten. Så får hon någon som tvättar så kanske hon ska vara jävligt glad för det istället. Liksom, och försöka komma över. Det är ju inte heller för evigt. Utan det är ju en ganska kort period i livet.
Du tror att de är så pass gamla så att nej, men alltså, ska jag hoppas att det ramlar av pin snart?
Förlåt mig lite rakt fram där. Men, alltså,
men då kan man ju fråga sig, jag tror det handlar inte bara om det här att åh vad skönt, jag får dammsugat hemma, utan vad gör de där svärföräldrarna egentligen? Börjar de gå i deras lådor? Man vet ju inte vad de har för hemligheter i lådorna. Vill man verkligen det? Jag kan verkligen förstå den här tjejen. Jag tycker
lite integritetsgrej.
Nej, men vänta, jag måste faktiskt säga att visst, Josefin, jättebra och roligt på många sätt, men jag tycker ändå så här, visst, det har varit deras hem, so what? Nu är det vi som bor här. Mm. Och det måste man respektera.
Hur tror ni
det är att, deras liv.
Hur tar svärföräldrarna det här och de säger det rakt ut?
Det spelar ingen roll tycker jag hur de tar det. Det får de ta ansvar för själva.
Jag tror de blir jätteledsna.
Ja, då får de bli det, säger jag.
Ja, faktiskt.
Ja, för det är deras hem.
Det är, jag hann inte prata klart det, men jag menar bara hon måste göra upp med sig själv. Brevskrivaren här.
Veronica.
Veronica, hur ska jag ta det här? Hon måste känna till det här bäst. Vad gör bäst nytta? Antingen acceptera eller verkligen så som du säger att dra en gräns. Liksom.
Mm. Jo, för det handlar ju faktiskt om hennes känslor och det är hur hon känner sig när det här händer.
Och
det, känslor
man
måste man respektera.
Mm. Okej, Kalle och Marie tycker att ni ska ta det här med svärföräldrarna så här rakt upp och ner att det här är inte okej, ni går över en gräns. Jossan tycker att använd dem som tjänstehjon helt enkelt.
Ja!
Och dra nytta av hela den här situationen.
Nej, men jag tycker
det är en vinstlott!
Ja, och okay. Dessutom det är familj, kom igen! Okay. The more, the merrier.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Pierre. Jag och min flickvän har varit ihop i snart ett år och hon startar mer eller mindre en debatt om allt jag säger. Det kan vara saker som att jag gnäller på min chef, då börjar hon försvara honom och argumentera för att min chef har agerat rätt. Hon kan till och med argumentera för att jag väljer fel efterrätt när vi är ute och äter. Jag gillar att hon ifrågasätter mitt sätt att tänka bland och vi kan ha diskussioner som jag gillar, men det har gått för långt. Allt är debatt numera. Jag har pratat med henne om det här och hon har bett om ursäkt, men det fortsätter. Jag orkar inte längre säga ifrån varje gång hon drar igång en debatt med mig. Ska jag behöva påminna henne 10 gånger om dagen eller borde jag fundera på att träffa någon annan, undrar Pierre. Vad säger Kalle Moreus om detta?
Ja, byt tjej.
Du gillar inte det här?
Nej, det verkar inte bli någon bättring där.
Nej. Kan det inte vara kul att bli lite utmanad av någon sådär?
Inte varje dag, varje sekund. Inte... Nej. Det tycker jag, det får ju vara nog.
Hur säger man det? Det är klart nu får du lägga av.
Hej då. Ja.
i frukostbordet.
Ja.
Ja, inga krusiduller.
Tyst eller jag går.
Jag vet inte om man ska göra det så enkelt.
Ja, men jag gillar Kalle. Det är bra. Det är
nej, men alltså, ni skrattar, men jag är lite allvarlig också. Va?
Ja,
jag tycker att man ska vara rakt fram. Och man ska inte ge några utrymmen i en sån här situation. Man måste verkligen se till att personen i fråga verkligen fattar vad det är som händer. Mm. Och då kanske man säger så här, att jag måste tyvärr ta en paus i det här förhållandet. För jag pallar inte med det här. Mm. Och nu får du vara ensam i någon vecka och fundera på hur du ska göra. För du måste verkligen ta tag i den här jävla situationen. Mm. Som är helt naturligtvis fullständigt enerverande att bli ifrågasatt för att ta med fasen allting. Jag skulle inte palla.
Vad säger Marie Ljungstedt?
Ja, jag skulle vilja modifiera lite. Nu lät det bättre tycker jag när du pratar om paus. För att du var väldigt hård. Där.
Väl inte med en hej då.
Jag tycker att det handlar om så här, dels vad känner han för henne? Är han liksom jättekär? Mm. Och sen måste man ju fråga sig, varför håller hon på så här? Vad beror det på? Jag tycker att det låter som att hon har väldigt dålig självkänsla, självförtroende. Att hon liksom är osäker själv på något sätt. Och då blir det här liksom ett maner att hon ska hålla på och debattera om allting och ifrågasätta allting. Och det kan vara roligt som sagt vara till en viss gräns, men inte hela tiden. Jag tror att det beror på osäkerhet. Mm. Så att om de kan prata om orsakerna till det så kanske hon kan ändra sitt beteende.
Kan det vara så att hon känner att han, Pierre, är lite så här, bara gör samma saker hela tiden och att det händer ingenting i deras förhållande? Så
eller
att
det här också, har hon mindervärdeskomplex? Mm. Att hon liksom känner sig på något sätt osäker? Jag tycker att det låter som en osäkerhet när man håller på det här sättet.
Okej. Okay. Och man projicerar sina egna tankar.
Ja,
på
det tror jag att man gör. Och det tycker jag han ska ta upp med henne, så får vi se om hon kan gå i terapi eller något.
Josefin Crawford.
Ja, alltså, jag känner igen mig så mycket i den här tjejen.
Du gör sådär när du är ihop med någon.
Ja, men det här är så klassiskt i mina relationer. Att jag tycker att jag har så här härliga diskussioner med mina män. Mm. Och de tror att jag bråkar med dem.
Okej. Okay.
Alltså, det...
Men tycker du om allt då?
Nej, men
om jag skulle ta filmjölk, så här, varför ska du ha filmjölk? Kan du förklara det för mig? Är du sån? Eller?
Nej, men om du skulle fråga, ska jag ta filmjölk eller yoghurt? Då skulle jag tycka att du bjuder in till en diskussion som skulle kunna bli kanske intressant.
Var lägger liksom du ribban då? Börjar du gräva i det? Så här, hur tänker du nu?
Nej, men alltså, det som jag reagerar starkast på här i brevet, det var det han skrev i början. Nämligen att när han är oense med någon, då tar han upp det med henne, som man gör i en relation. Man kanske kommer från jobbet och så bara, det här händer på jobbet idag. Och det har jag lärt mig nu med min ålder, att i sådana lägen så kanske ens partner bara vill höra, du är jättebra, heja dig, stor kram, puss, jag älskar dig, du är bäst. Mm. Men jag gör precis som den här tjejen, för att jag vill liksom se det ur båda perspektiv. Så jag blir direkt så här, jaha, men då kanske din chef menade så här, han kanske inte han, och då blir det, och då får jag
vill bara ha en stöttning.
Men det är en annan sak om man gör det, tycker jag, för att här låter det som att hon hackar ner liksom på allting.
Men det är så det uppfattas nu. För det är det jag får höra sen, ja, men du bara hackar ner och du bara tar om alla andras parti och sådär, fast det är inte det jag menar. Så
men
om vi
nu pratar om den här tjejen och inte om dig.
Nej, jag pratar om tjejen och mig.
Ja, fast Marie, hon skriver så här, Pierre skriver så här, att när han har grälat med sin chef så tar hon liksom chefens parti. Ja. Kan det vara så att chefen har klagat på beteende som hon känner igen hos Pierre? Och då så säger man, du kan faktiskt vara sån ibland, och jag förstår din chef. Förstår
det, kan, det kan vara så, men eftersom hon tydligen klagar på allt, så låter det inte riktigt så.
Nej, jag fick uppfattningen att hon klagar på allt. Alltså, man gnäller på vilken efterrätt han äter.
Fast vänta, det ska väl hon fullständigt,
ja, men kommentera där då. Hon verkar kommentera allt då.
Ja, det där känns ju,
men
känns
visst, det är ju inte direkt att hon sitter och berömmer. Åh, tog du till det med så? Vad bra! Det är ju inte så han framställer.
Det låter som att hon har ett problem, tycker jag.
Ja, det låter som att hon har ett problem. Jag håller fullständigt med dig när du säger det. Det låter som det är dålig självkänsla. Mm. Men för hans sinnesfrid så måste han ju dra en gräns, va? Mm. Alltså han måste säga stopp, nej. Jag är ju en människa som gör det. Liksom.
Ja, men jag skulle säga för
båda. Så är ju singel också, så det är ju kanske inte så jävla konstigt.
Det är Jussan också, så ni kanske ska hitta. Eller, det vet jag.
Vi kanske kan hitta varandra. Jag menar det för hennes skull också. Hon behöver ju en man som kan ta lite argumentation. Mm. Så att de passar ju. Jag är med Kalle på det viset.
Är de inte kompatibla?
Jag tycker inte de ska fortsätta vara tillsammans.
Men det är också jävligt viktigt.
Jag håller inte med, för jag tycker fortfarande att det handlar om vad beror det här på. Det är det man måste prata om först och främst.
Ja, sen sa ju du också jätteviktig sak. Det kanske är så att han är jätteförälskad i henne, eller de är förälskade i
att det är värt att kämpa för.
Ja,
alla förhållanden går inte lätt i början.
Han är ju på väg mot dörren, känns det som. Okej, ta upp det här med henne, ungefär det jag kommer fram till efter det samma seriet. Och Jossan förstår din tjej.
Ja, jag gör ju det. Så, och försök förstå henne lite också.
Ja. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Thomas. Min chef snor mina idéer och presenterar dem som hennes egna. Jag jobbar på en marknadsföringsavdelning och min närmaste chef har flera gånger presenterat idéer till våra högre chefer och sagt att jag har hjälpt till, men att det är hennes plan. En gång benämnde jag en av mina idéer som just min idé, men då rättade hon mig och sa att vi kom på den tillsammans. Ingen annan på jobbet verkar ha samma problem. Å andra sidan kommer inte alla mina kollegor på lika många idéer som jag. Jag är rädd för att gå till högsta chefen och berätta det här. De har jobbat ihop länge och umgås privat. Jag känner mig som en dålig teamplayer, men jag stör mig otroligt på att jag inte får beröm för mina idéer. Borde jag säga till högsta chefen att min närmsta chef snor mina idéer? Marie Ljungstedt, vad säger du?
Glasklart, tycker jag. Det är självklart att han ska göra det. Det här är helt oacceptabelt. Och nu vet inte jag hur många idéer det handlar om, men det låter som att det är ett antal i alla fall. Man kan gissa på kanske det är typ 10 idéer, kanske ännu mer. Det här går ju inte, utan det här måste han ta upp med högsta chefen, tycker jag. Det spelar ingen roll vad de har för umgänge, utan han måste berätta det här, absolut. Det här är oacceptabelt.
Jossan, vad säger du?
Nej, alltså, jag ser det nog mer som att om personen här som har skrivit brevet, var en han?
Hon, Thomas.
Thomas, ja.
Chefen en hon, mellanchefen. Högsta chefen, jag vet inte.
Nej. Men då är man är ju en i gänget. Och jag tror inte man kan vara så mycket, jag ska hålla på mitt, det här var min idé. Okej att få beröm, visst det är klart. Men om det bara är själva berömmet som han vill åt, kan han inte klappa sig själv på axeln lite och bara, fan vad...
Jag menar, han vill ha cred internt såklart. Så har han kommit på en idé och någon annan kommer att säga att jag kom också på en idé, det är ju en lögn.
Jo, fast är det så noga...
Varför man är i samma rum?
Ja, men jag tycker så är man inte, har man jag kommit tycker på det är lite samma idé. Alltså, när jag var liten en gång, då ritade jag en häst faktiskt. Och,
så, faktiskt?
Ja, men just av allt man kan rita. Och jag var jätteduktig på det. Och sen så gick min kompis, eller en på dagis, med min teckning till sin mamma och pappa och sa, titta vad jag har ritat. Oj, vad fin, vad du är duktig. Och det här gjorde så ont i mig, jag kommer ihåg. Och jag gick hem och jag grät hos min mamma och hon sa så här, men det är ju, du vet ju, det är du som har ritat hästen. Räcker inte det? Du kan ju rita 20 hästar till. Det kan inte den lilla tjejen göra.
Men skillnaden här är ju faktiskt att det handlar om ett arbete där det inbegriper lön och såna här saker och en karriärsmöjlighet kanske. Ja, det handlar inte bara om att rita hästar på dagis i det här fallet. Jag tycker, jag ska bara säga det här, för Kalle ska också få prata, men jag ska bara säga att jag tycker att risken också, man får också tänka på hur den här stackars Thomas mår. För att jag menar, vad händer varje gång? Om du är en kreativ människa, du kommer på en massa idéer. Tänk om jag kom på alla mina bokidéer, sen kommer du och skriver deckare om dem och säger att det var dina idéer. Alltså, man får ju tänka på så här, vad händer med hans kreativitet? Han kanske faktiskt mår dåligt och slutar och får de här idéerna och blir hans karriär liksom bara dalar
av. Fast de är ju ett team, då
tycker
jag att han kan sluta.
Nej, de är ju inget team, för hon är ju inte det minsta teammänniska, den här chefen. Nej, men alltså, hon struntar ju fullkomligt i honom.
Kalle Moreus.
Ja, alltså jag känner så här, Thomas, för fan, ta och ryck upp det lite nu alltså. Nu är det så här, du får ju bli lite jävla streetsmart liksom. Alltså du måste ju skydda dina idéer. Du kan ju inte hålla på och vräka upp dem och ge dem tillgängliga i den mån som det här verkar ske liksom. Utan du måste ju, om man har en idé, så ser jag ju det som, det är ju din komposition eller din idé. Det är ju bara din, och då ska du presentera den i den situationen. Så du verkligen får det här credit. Man måste ju se till att man har det. Man får ju skydda sig själv och sina saker. Jag har varit med om det här flera gånger i livet liksom. Och det, till slut så blir man ju tyst. Och så får man ju välja sina tillfällen när man ska presentera saker och ting.
Han ska vänta till högsta chefen är med helt enkelt på mötet.
Ja, då eller tills den här presentationen då som de pratar om kommer. Att då får Thomas säga, nej, jag vill presentera. Nej, du får fan inte se den innan dess. Liksom.
Alltså, kan säga det rakt upp och ner till sin chef?
Ja, det tycker jag absolut. Mm. För jag ruttnar helt på att...
Eller så låtsas han att han inte har någon idé. Och så
eller så en urdålig idé kanske.
Kan man inte tänka sig att han ger henne mellanchefen fel idé? En jättedålig idé. Och så presenterar hon det.
Ja, exakt.
Och så säger att, eller så skulle man kunna göra så här. Och så trycker han upp sin powerpoint.
Exakt. Och bra, lysande förslag.
Ja, alltså det jag tänker på är ju också så här. Ibland så måste kanske en sån där chef och en massa chefer behövas för att idén ens ska bli verklighet. Mm. Och det är det jag tänker på lite grann. Att visst, man kan ju sitta på sin kammare där och sura med sina idéer som man har för sig själv och vara stolt över dem. Eller så kan det bli verklighet med hjälp av cheferna.
Och du vet om att det är du som har gjort idén, tycker du?
Jag tycker
Thomas
det.
Vet om att det är han som har gjort idén och det ska räcka.
Ja, eller så byter han jobb helt enkelt.
Ja, det är en bra idé.
Står där kommer helt plötsligt så har hon världens idétorka tydligen då. Hon kan ju inte komma på den själv.
Nu är det drastiska Kalle som är igång igen.
Ja, jag blir så förbannad.
Fast det var ju för sig en bra idé.
I mina ögon är hon en tjuv, helt enkelt.
Men vems idé var det egentligen? Var det Kalles idé?
Det var min idé.
Hejsan, Dilemma-panelen, heter Malle igen. Jag har varit ihop med min kille i snart 10 år. Vi har det bra i vårt förhållande, men vårt sexliv börjar dö ut. Jag har börjat intressera mig för BDSM-sex. Alltså lite tuffare tag i sängen. Jag övertalade min kille att testa en gång, men han gillade det verkligen inte. Han säger att han inte tänker göra det igen, han vill bara ha vanligt sex. Jag känner mig uttråkad. Jag har föreslagit att vi kanske ska ha ett öppet förhållande. Det vill han inte. Men han har sagt att han kan gå med på det för att rädda vårt förhållande. Jag känner likadant. Men samtidigt är jag rädd för att jag kommer att bli förkrossad om han inte kommer hem en kväll. Borde vi ändå testa ett öppet förhållande? Undrar Marlene. Den här gör jag direkt till Kalle Moraeus.
Ja, det kunde jag ge mig 17 på att jag ska få det. Jag sitter här och fick precis stängde mun här efter hakan har slagit i bordet. Vad 17 ska jag svara på det? Jag tror ju inte liksom att ska man ha ett öppet förhållande måste det vara innerligt hjärtligt önskat av båda.
Ja.
För annars så kommer det att ha ihjäl någon av dem. Liksom. Alltså antagligen han då. De kommer att gå under i en sån situation och ligga där hemma och tänka på att hon hänger på väggen någonstans. Alltså, nej. Jag fattar inte det. Alltså.
Hänger på väggen någonstans.
Jag har...
Det är din bild av BDSM.
Ja, men alltså, jag har fan ingen lösning på detta. Alltså.
Vad säger Marie Ljungstedt?
Nej, men alltså, nu var det ju så att hon var ju också så här, tyckte också att det var obehagligt att tänka på att han skulle ligga i någon annan säng.
Nej, inte komma hem på kvällen till och med.
Ja. Jag tycker så här att de flesta sexliv kräver ju lite extra ansträngning efter ett antal år. Det tror jag vi alla känner till. Och då måste man försöka mötas här tycker jag. Hon gillar det här lite hårdare tag och det är uppenbarligen inte han.
Nej.
Det är tveksamt det här med öppet förhållande. Det verkar inte som att det kommer vara någon lösning. Jag tror att de måste försöka hitta andra sexvarianter som inte är det här hårda. Det kanske är så att om de provar på lite allt möjligt tillsammans, tror jag. Tillsammans i nyckelordet
som
här. Måste vi gå igenom det nu?
Nu fick du rakt svar.
Ja, men
alltså,
för
liksom
landet
de kan
lär mig lite.
Ja, okej. Okay, all right. Here we go.
Ställa på
jag ser redan rubrikerna imorgon. Så här. Marie Ljungstedt ger Kalle Moraeus sexlektioner. Ja,
I radio
dessutom.
The waste of
utan att någon får se något. Nej då, men jag säger bara så här att jag tycker man kan prova lite olika sexuella aktiviteter. Sen behöver vi gå in på vilka kanske.
Väldigt tydligt, men Kalle, utan att säga
nej, men allt ifrån att man liksom försöker experimentera lite hemma tillsammans eller man kan bjuda in andra. Man kan göra vad sjuttsingen man vill, men bara man gör det tillsammans tror jag är en bra idé. För att det behövs någonting nytt här, det är ju glasklart. Och då tror jag att man får försöka hitta vägar där man tillsammans kan utveckla
sex. Kan man tänka sig att hon lär honom en liten mjuk start på den här lite BDSM-vägen?
Ja, och sen kanske det är så att hon behöver lite ny stimulans. Det kanske inte måste vara just det här. Nej. Om han nu inte tycker om det så kanske man kan försöka prova lite andra grejer.
Finns det handboj med sån här som är lite softa, mjuka, med muffa på? Vad säger Jussan?
Ja, jag fnular och tänker och kommer fram till att... jag tror att hon ska skaffa sig en liten BDSM-lover vid sidan om,
ja.
Tycker jag.
Och inte säga det till honom alltså?
Nej, onödigt. så får hon utlopp och testa det vidare lite grann. Antingen kommer hon då inse efter ett tag att ja, det här var kul en stund, det var en relativt god godis i godispåsen, men nu är jag trött på den.
Och så eller så blir hon fast i det och tycker det är fullständigt värdelöst att ha sex med sin man.
Ja, och då kanske det är ett tecken på också att det är dags att göra slut helt enkelt. Det är ju så, allting har sin tid. Men hon är ju sugen på den här grejen, det är ju det hon vill ha. Så jag tror inte på Maris mellanväg där, utan jag tror att hon måste...
Ni märker ju att jag är FN-förhandlaren i den här. Jag är så här lösningsbenägen hela tiden.
Du är Ban Ki-moon här.
Ja, precis. Det här är bara lite annorlös. Nej, men jag tror hon behöver utforska det lite mer, så att säga.
Ja.
På
skaffa dig en lover helt enkelt, det är det du säger.
Ja, en BDSM.
BDSM-lover.
Ja, och utforska det området mer och se hur viktigt det är för dig. Mm. Det var mer så.
Mm. Ta en lite mjukare grej, testa lite alternativa...
Jag försöker lösa det tillsammans, ska jag tycka, först och främst.
Kalle vet fortfarande inte vad vi pratar om.
Nej. Blanda inte in mig i det här.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Blanda inte in mig i vårt förhållande.
Åh, det är roligt.
Ja, det är väldigt roligt, Kalle. Vansinnigt. Men det kunde Marie börja artikulera annorlunda sexaktiviteter.
Ja. Riktar det mot mig.
Jag hörde den första
du
gången.
Du bara, som vadå? Jag bara...
Annorlunda.
Men jag är verkligen...
aktiviteter.
Åh, gud vad roligt. Mm.
Det är lite sådär, liksom... Fan, kan man göra det här på mer än ett sätt, liksom?
Just det. Hur många grejer finns det här? Ja. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Olivia. Jag är strax under 30 och har träffat en kille i 8 månader. Efter 6 månader berättade han att han efter tidigare problem har skulder på grund av flera blankolån och sms-lån. Han tjänar bra, med det mesta av hans lön går åt att betala skulder. Jag älskar honom, men jag börjar tröttna på att han aldrig har råd att göra något. Jag bjuder jämt när vi gör saker, men nu har jag ledsnat. Jag tycker till och med att han börjar bli oattraktiv på grund av att han är fattig. Ska jag fortsätta vara med honom och hoppas att han betalar av sina skulder snart så vi kan börja göra saker? Eller ska jag gå vidare? Undrar Olivia. Vad säger Jossa?
Åh, alltså min spontana är ju bara dra.
Mm.
Jag känner att det där är så jobbigt. När man väl också har börjat störa sig på någonting, som hon säger, tycker att han till och med börjar bli lite oattraktiv, då har det gått långt. Det är svårt att vända den här skutan åt rätt håll. Men det är klart att hon borde ta ett snack med honom och förklara att du måste bara reda ut den här situationen på något vänster.
Hur kan hon hjälpa honom då?
Men hon ska inte hjälpa honom. Nej. Inte ekonomiskt.
Nej, men
alltså,
jag reda ut stationen.
Ja, genom att kanske de tillsammans sätter upp en plan för hur framtiden ska se ut.
Mm.
Och då så ska de här lånen vara avbetalda och då ska även de lånen vara avbetalda. Och sen börjar vi. Så att det finns något slags mål där man vänder.
Mm.
För annars kommer det här bara pågå, det kommer bli se hon bara betala och han, jag har inga pengar, det blir jättesekt, det går inte.
Vad säger Kalle Marius?
Nej, jag håller med, jag känner också dra liksom. Jag tror inte på att det går att reparera så jättefort en sån där sak, och börja hon att känna att han är oattraktiv på grund av sin bakgrund och att den bakgrunden kommer att ha många år framför sig, då tror jag hon ska fundera på hur stark kärleken är.
Hon skriver att hon tycker han börjar bli inattraktiv för att han är fattig.
Nej, det låter ju hårt. Jag tror inte det är det hon menar. Jag kan inte rimligtvis tänka mig det.
Jag känner så här.
Nu
kommer FN-ambassadören här. Jag tycker så här, för det första vill vi veta hur stora skulder är det. Handlar det om liksom så här 10 miljoner så det kommer ta resten av hans liv, eller handlar det om att det är liksom några 100 000 som liksom kanske kan vara avklarade inom några år?
Han är strulpelle, känns det.
Men mest. Vänta nu här, sakta i backarna tycker jag. Om vi lyssnar på brevet så skriver hon ju ändå att han betalar av det här varje månad. Han kanske kämpar som ett djur för att kunna betala de här skulderna. Och det kanske inte alls är så. Han har haft det lite otur. Det kan vara så, menar jag. Han kan vara en strulpelle, men då ser man det också på andra sätt. Mm. Ser hon andra tecken på att han är en strulputte? Alltså, har han andra så här, lite så här gränslösa beteenden? Då kan man ju verkligen säga dra, som Josefin säger, och Kalle också för den delen. Men är det så att det faktiskt bara handlar om att han har råkat i en ekonomisk knipa, det kan ju faktiskt hända människor. Och att han gör sitt bästa och kanske gör allt för att kunna betala det här, och det kanske är avklarat om några år, eller om något år, det vet man ju inte. Då tycker jag det har en ganska stor betydelse.
Mm. Men jag tänker på blankolån och sms-lån, det låter lite grann som att man tar lite...
Ja, fast jag tycker inte man ska döma ut en människa fullkomligt bara. Nej, för att man har haft det lite struligt. Liksom att han är oattraktiv, att han är fattig. Det kanske är så att det här påverkar henne så pass mycket. Och det är inte så roligt om man alltid ska behöva hålla fram plånboken själv och alltid behöva betala. Men nu har de ändå inte varit ihop så himla länge.
Nej,
så
och att, kan han bevisa, som du säger, alltså om han kan bevisa att han vill göra ändring, att så här, bevisa, nu men jag är ingen strulpelleputte nu.
Utan kan, nu för nu, det kan faktiskt vara så att man ju begår misstag och hamnar i en sån här situation.
Vad kan du sätta för krav då, så här, som första steg för att han ska skärpa sig, Kalle?
Ja, men alltså, sätta för krav. Det är som man säger, vi har lite för lite att gå på egentligen. Det är precis som du säger, är det 200 000 eller är det 2 miljoner? Det är en väldigt skillnad på det liksom, i livet. Om nu hon tänker sig framtid med den här mannen. Alltså det är ju liksom jättesvårt att säga, men som regel så, ja, men han verkar ju vara en människa som har haft någon form av fritt fall liksom, och det är ju ett tecken på att det fastän inte är riktigt bra kanske.
Men jag tror lite lyxfällan, man sätter upp tidsgränser, tidsmål och ser vad man har, vad man fysiskt kan göra för att nå de målen, och om han är med på det och bevisar att han kan göra det, då är det fine, annars är det dra.
Marie nickar på den här lösen.
Nej, men alltså, då kan hon också se ett slut på det. Sen handlar det också om vad hon har för känslor för honom förstås. Och hur hans beteende är för övrigt. Finns det fler tecken på gränslöshet? Då kan man ju börja fundera.
Tack så jättemycket. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Said. Jag har ett stort problem med min granne. Hon är i 25-årsåldern och har väldigt ofta sex. Hon kan sätta igång när som helst på dygnet. Måndag morgon, mitt i veckan, dag som natt. Hennes sovrum ligger bredvid vårt vardagsrum, så vi hör allt. Hon skriker och stönar högt, vilket gör det obekvämt för våra barn. Jag är ganska blyg av mig och tycker att det är pinsamt att prata med min granne om hennes sexliv. Men jag börjar tröttna och jag känner att jag måste göra något. Jag har skrivit lapp till henne och anmält henne till hyresvärden, men det händer ingenting. Vad ska jag göra? Undrar Said. Vad säger Josa?
Nej, det är ju att sätta upp sån här isoleringsskum på den väggen, tänker jag. Sånt där lite...
Hon kommer bara ligga med skummet.
Nej, men vad pratar du
om?
Hur tänkte du nu?
Nej, men jag har känt att hon ligger med allt.
Nej, men inte i sin lägenhet.
Ja, okej.
Okay, såklart.
Okej, okay, inte
nej,
hennes.
Nej, men du det tänkte att hon skulle gå in där och bara, du är klär. Ja, du tänkte så. Kanske lite latex. Nej, men jag tror inte det är så mycket annat man kan göra om man inte då ska ta det vidare till någon värld eller så och bråka. Men det känns ju trist när någon har det så skönt. Så därför tänker jag att sätta upp sån, heter det isolerings, sånt som man har här i radiostudio.
Så tänkte jag också. Isolera. Det är så tänkte jag också, isolera helt enkelt. Nej, men alltså, nej, men jag tycker också så här, det är väldigt svårt, människor måste ju ändå få ha sex och vissa låter mer än andra, vad ska man göra åt det? Det är väldigt svårt att göra någonting åt, tror jag. Jag tror också att det handlar om att helt, man kan ju inte be henne sluta ha sex, utan jag tror faktiskt, precis som Josefin, det man måste isolera vardagsrummet på något sätt, sätta på musik och isolera.
Kan man klaga på någon som har sex efter 22, för då ska det vara tyst i föreningarna?
Nej, jag tycker inte man kan göra det. Människor måste ju få leva. Ska man klaga på människor som skrattar eller som sjunger? Eller liksom...
Kan ringa störningsjouren, det gör de när man spelar musik ju.
Ja, nej, jag tycker inte man kan göra det i det här fallet.
Nej. Vad säger Kalle Moraeus?
Nej, men jag vet hur de ska göra. De ska ställa sig och normalt sett så kan man ju finna en rytm när någon har sex eller några har sex. Man känner att det finns en rytm och det finns... Man
fan, det säkert, svänger där.
Ja, det säger. Och då hänger man på den rytmen och så slår man i väggen samma rytm. Till slut så kommer det här oväsendet inifrån Saids lägenhet och fortplantar sig in till den här kvinnan där hon är. Och det kommer vara så jävla störande att varenda gång hon har sex så bultar de i takt i väggen och hejar på.
Liksom. Hörru du, får jag bara säga en sak där, Kalle? Vet du vad som är ännu bättre? Nej. I otakt naturligtvis.
Ja, i otakt så de hamnar värre. I baktakt.
Ja, för annars, om de gör det i takt då märker de ingenting.
Nej, det är sant. Naturligt. Lite långsammare också.
Eller hur? Så man hamnar i otakt.
Ja. Ja, det blir så där.
Så där någonstans.
Ja. Och jag tror att det gäller bara att störa tillbaks. Till slut så får hon lov att ge upp det här. Liksom,
men de har ju
grejen.
Barnen också att tänka på. Ska ja, de störa slipper... utan att ha sex? Ja, men, det känns ju att kasta pärlor för svin lite grann.
Ja, men alltså när de har, när, om de har nu barnen där, då aktiverar man ju hela familjen på det här. Det blir både motion och väldigt roligt tillsammans med hela familjen. Och nu ska vi slå iväg
igen. Det är för faktiskt jag tror, en bra idé.
Jag tror inte på det där med att isolera. Alltså, vi snackar ju en halv meter
ja,
isolering.
Ja, då blir rummet mycket. Jag tycker det här var en bra idé, Kalle. Får jag bara fylla i lite, Kalle? Jag tror faktiskt att man kan göra andra saker än att klaga. Liksom, sådär. Utan vad de kan göra det är att börja föra liv själva. Mm. Så att när barnen inte är hemma, för det kanske är lite jobbigt för barnen om de är hemma, men när barnen inte är hemma, då ställer de sig bara och tokstönar båda två, allt vad de orkar. Mm. För då kanske hon blir lite medveten om så här, hur mycket det faktiskt hörs.
Mm. Ja, det är sant.
Jag tror inte på det. Alltså. Då tror jag mer på Kalles teori ändå. Alltså, det är ju lite som att jag sprutar med en så här vattenblomspruta på min katt när han klöser på soffan för att han ska fatta då. Att det här var jobbigt. Så då slutade jag klösa. Så grannarna kommer ju sluta ha sex. Det var ju bra. Lite deppigt också.
Lite deppigt kan man tycka att de har förstört ett
mera
annat sexliv. Mera
sådana andra sidan. Är ni klara? Jajamän. Man kan få dem att svara liksom.
Just det.
Ja! Det är kommunikation det handlar om.
Men ni tror lite grann på hämnd eller gör en kul grej av det, Marie och Kalle.
Och om man nu vill dölja det här för sina barn, vilket jag kan förstå kan kännas väldigt jobbigt.
Men alltså det här med halvmeter isolering, var fick du det från, Kalle? Alltså...
Ja, för jag är i byggbranschen emellanåt, så jag vet jag pratar. Och jag har isolerat en och annan studio i mina dagar, så den modellen du pratar om, det är, kommer att göra ljudet lite torrare och krispigare bara. Jag kan inte liksom rekommendera.
Och dyrt kanske också.
Dyrt att isolera, gör en kul grej av det istället. Det får bli det rådet som ni får ta med er helt enkelt. Hejsan, Dilemma-panelen, heter Anneli. Jag och min kille i 30-årsåldern har varit tillsammans i några månader. Han är väldigt nära sin mamma, men jag är inte helt säker på att deras relation är sund. Han bor i ett hus och hans mamma kan höra av sig och säga vad som ska göras och när. Hon kan dessutom dyka upp oannonserat och säga att det är dags att rensa i trädgården. Även om jag kan hålla med så är det ju min killes problem. Det är ju hans trädgård som blir igenväxt. Det här har fått mig att tänka ett steg längre. Hur skulle det bli om vi skaffar barn ihop? Jag är inte särskilt konflikträdd, men jag tänker att det är dumt att lägga mig i deras relation. Vi har ju trots allt bara varit ihop några månader. Vad ska jag göra? Undrar Anneli. Marie Ljungstedt, vad säger du?
Det är viktigt att sätta gränser, men som sagt, de har bara varit ihop i några månader. Men hon kan ju sätta gränser på lite så här smygvägen, göra det lite så här mjukt i början. Och sen faktiskt att mamman kommer oannonserad, det tycker jag... Nu vet inte jag, bor de ihop? Hon flyttat in eller? Nej, det fick man inte veta riktigt.
Nej.
Men jag tror inte de bor ihop. Men alltså, om de sitter där och myser och har det jättetrevligt och så kommer mamman helt plötsligt, det funkar ju inte. Så om det här besvärar och påverkar henne när hon är där, då kan hon absolut säga något, tycker jag. Sen ska man ju vara försiktig första månaden och ha en massa åsikter om den andra människans liv. Men om mamman stövlar in när hon är där, då kan hon ju faktiskt säga det, tycker jag, till sin kille. Sen tar det lite lugnt, men var uppmärksam. För om han inte har klippt navelsträngen med mamman så är det inte roligt. Det blir inte roligt längre fram.
Vad säger
Kalle?
Ja, jag håller fullständigt med dig. Alltså. Det navelsträngsklippandet i livet, det är hårt. Men även för en stor stark kar så är mamma alltid mamma. Liksom.
Jag tror att det är svårt att säga ifrån.
Jag får flytta till Umeå istället. Eller liksom, det kan vara bra att se till att man kanske, de ska kanske diskutera var de bor någonstans. Jag vet inte riktigt de här förhållanden de hade här med boende och så.
Men de ska flytta från mamma, är det det du säger? Eller
vad ja, och alltså skaffa sig ett eget liv liksom. Ja. Det är inte mamman liksom har, och så får man markera liksom att det här är vårt liv nu liksom. Mm. Det är det konstigt att ha en annan vuxen som bara dräller in i livet.
Det ska hon göra det, Anneli här?
Ja,
ska...
får prata med sin karl naturligtvis.
Och karen ska göra det? Mamma,
ja, ja, får väl komma fram till en lösning.
Okej. Vad säger Jossa?
Men alltså det här är ju sån stor varningsklocka. Det är ju en jättebebis hon har träffat. Mm. Det är, ja, usch. Jag känner så här, han accepterar ju uppenbarligen att mamma är där och säger till och donar och liksom puttar honom framåt. Och det, usch, det är inte okej. Jag var ihop med en göteborgare en gång som... Mm. Hade morsan på övervåningen och som tog hand om hans tvätt och så. Jäkligt osexigt, måste jag säga. Så ja, men, stek han, tycker jag.
Jag tycker, nu tycker jag du överdriver. Nu tänker du på din egen erfarenhet. Att han är en jättebebis. Det kanske är så här att hon håller på så här och han har inte direkt besvärats av det. Men om hon bara gör honom uppmärksam på det så kanske han bara säger, ja, men du har rätt. Och så löser de det.
Ja,
så lite sakta i backarna, ja, där, va?
Okej, okay, jag vet inte.
Ge den där stackars mannen en chans åtminstone.
Mm. Men du dömer honom direkt, det är en jättebärlig.
ta det lugnt jävligt snabbt, jag vänder på det här nu där, i det här dilemmat. Jag känner att det här är svårt.
Var på din vakt är det du säger?
Ja, men det är faktiskt det. Och jag tror att just den här, så här navelsträngen, den är så jävla seg. Alltså, den är svår att klippa,
men hon kan ge honom en sax i julklapp varje år.
Han försöker bita honom en
fem. Som en liten sån påminnelse om att ska vi nu då? Nu är det dags.
Men alltså så hemskt att vara tjej i en relation där man måste genast gå in och så här styra upp. Mm. Gud vad tråkigt. Det vill inte jag vara med om i alla fall. Tack och lov att jag inte är ihop med honom.
Men är det en fin present till jul att ge henne en symbolisk sax?
Ja.
Att ge honom en symbolisk
en
sax.
En stor sax.
En stor sax. Ja. Nu klipper vi den här tillsammans.
Ja. Ja. Ja, men som sagt, som att han är en bebis. Nej. Jag tycker hon ska dra, alltså, gå vidare. Men han,
gå vidare.
Ja. Alla män är väl bebisar någonstans.
Det vet jag inte. Det är möjligt.
Han kanske är jättegullig. Jättebebis.
Okej. Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Vill du skriva in hit så gör du det på dilemma@mixmegapol.se. Nästa mejl är från Sanne. Hennes pojkvän planerar ett brott och hon vet inte hur hon ska lösa situationen.
Spännande.
Oj. Ja, har ni varit med om det?
Nej.
Vi ska höra detaljerna i brevet. Hejsan, dilemmapanelen. Jag heter Sanne. Jag och min kille i 25-årsåldern har varit ihop i 2 år. Nyligen berättade min kille att han tänker göra högskoleprovet åt en vän. De är väldigt lika utseendemässigt. Min kille använde till exempel sin kompis legitimation för att gå på krogen innan han fyllt 18. Hans kompis har gjort högskoleprovet flera gånger men aldrig lyckats komma upp i de nivåerna som krävs för att komma in på den utbildning han vill gå. Min kille däremot har väldigt lätt för skolan och har skrivit provet förut med toppbetyg. Nu vill han ställa upp för sin vän. Jag blev väldigt chockad när jag fick höra det här och ifrågasätter vem min kille egentligen är. Han har alltid varit så städad och ordningsam. Det här är ju ett brott. Är det här en dealbreaker? Borde jag ställa ett ultimatum, undrar Sanne. Jossan, vad säger du?
Ja, alltså, jag var ju taggad på något mycket värre här. Så det där var ju lite mesigt brott. Men,
det är urkundsförfalskning, kan jag säga.
Okej. Okay, det
kan ju upp till 2 års fängelse.
Okej, det må vara hänt. Men nu försöker vi se det här som så. Tester är ju väldigt obehagligt i alla dess former. Och vissa personer blir väldigt stressade och pressade just under tester. Och sådana här prov, det är ju en form av ett test.
Mm. Ja, det är ju.
Och han har försökt han har ju försökt jättemånga gånger. Och det går inte så bra. Och kompisen klarar såna här saker galant.
Så går du fiska efter att det är okej att fuska då, eller vadå?
Så jag tycker inte hon ska... Kanske... Ja, nu bryr hon sig. Men hon kan väl bara liksom... Wow, jag hör inte, jag ser inte. Alltså, jag tycker inte det är så farligt.
Nej, jag håller inte alls med.
Nej, det här är ett brott som Jossan tycker är att se mellan fingrarna på. Vad säger Marie?
Nej, men jag tycker så här. Dels så säger det någonting om den här killen. Han är ju korkad. Trots att han fixar de här högskoleproven bra så är han ändå korkad. För hur kan man vara så dum som man går in och riskerar en sån här sak och ödelägger sig själv och sin egen liksom framtid genom att göra det här för kompisen? Det är ju otroligt dumt för det första. Mm. För andra så är det ju otroligt orättvist mot alla andra som gör högskoleprovet. Och där ska han gå in liksom och fuska sig till resultat och kanske knuffa ner någon annan från den här utbildningen som faktiskt hade varit värt det.
Lite rätt. Ja. Jag tänkte inte på de andra.
Som hade varit värt det. Liksom så här. Och sen ska bara för att han går in där och glider in och gör det. Jag tycker det här säger rätt mycket om den här killen. Jag tycker faktiskt att han verkar rätt blåst. Okay. Jag skulle, den här gången är det jag som säger dra.
Oj!
Nej, men i alla fall, jag skulle absolut sätta ett ultimatum.
Och det är, gör du det så
om
drar
Om du
jag.
Gör det här så är det adjöss och goodbye.
Wow, du gör en Kalle Marie så allt enkelt. Vad säger Kalle?
Ja, jag tycker det här är bara något trams. Jag blir förbannad när jag hör det här. Jag tycker hon ska säga åt sin kille att gör det där så anmäler jag er.
Inte bara dra utan anmäla.
Ja, naturligtvis. Alltså för det finns ju liksom all anledning att göra det för alla skull. Att se till att inte detta händer. För det här, och andra sidan, den där karln som inte klarar det där högskoleprovet, då har han ju inget där att göra. Han kommer ju inte att fixa upp och vara där heller.
Nej.
Så att det är ju därför testet finns. Han får väl ta sig till den nivån först. Men nu hennes synvinkel nu då, så jag tycker det är bara... Sätta ner foten och säga nej.
Jag håller med.
Vi har gått lite grann från Jossan där som tyckte inte det var så farligt till anmäl honom från Kalle
Marie. Jag måste säga, jag fick lite ont i hjärtat nu av det här. Jag tänkte bara så här, hjälp en kompis i nöd. Jag tänkte inte på att andra inte får chansen och så vidare. Han kanske tar en plats genom att fuska från någon annan. Och så nu när det här har marinerats i min hjärna några minuter så känner jag liksom att... Kan inte den här killen hjälpa sin polare istället inför provet så gott det bara går? Det kan hon ju tipsa honom om då. Mm.
Men om hon gör det så tycker du också att man ska polisanmäla eller är det att gå för långt tycker du?
Ja, det skulle inte jag ha gjort. Då skulle jag göra som Marie säger, bara dra istället.
Okej. Okay. Gör din kille det så dra. Och Kalle tycker till och med att du ska polisanmäla.
Ja, hota med att polisanmäla om de gör det. Alltså.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen heter Sara. Min kille vill att jag ska prata spanska när vi har sex. Jag känner mig inte alls bekväm med det. Jag har pratat spanska i hemmet sedan jag var liten och förknippade med min familj. Vilket gör att jag tappar lusten om jag ska prata spanska medan vi har sex. Men min kille ligger på och tjatar om det här. Han säger att om jag gör det tillräckligt många gånger så kommer jag förknippa det med vårt sexliv istället för min familj. Jag kan tänka mig att ställa upp för min kille i sängen. Han gör ju vissa saker för mig som man kanske inte njuter lika mycket av. Men samtidigt blir jag väldigt avtänd av att prata spanska. Vad tycker ni att jag ska göra? Undrar Sara. Vad säger Marie Ljungstedt?
Es que yo quiero decir algo en español ahora. Nej, förlåt, jag skojar lite. Jag var tvungen att skoja lite. Nej, men så här tycker jag. För det första, det grundläggande när man har sex är att man är två om det och att det ska vara på bådas villkor. Om inte hon tycker det här är roligt och hon blir avtänd, då ska hon inte göra det, tycker jag. Det är liksom någon sorts grundbult i sexlivet. Att
men kan man inte lära varandra?
Ja, men ska hon träna upp sig liksom på det här sättet? Jag vet inte om jag tror på det.
Jag förstår honom.
Ja, det kan jag kan också förstå honom faktiskt. Jag kan förstå honom absolut. Men jag tycker på något sätt att man ska inte göra sånt som man liksom känner går emot sig själv. Nej. För gör du det, då liksom går du över någon sorts inre gräns. Och det kommer påverka henne, tror jag, och hennes känsliga för honom. Jag tycker inte man ska tvinga någon till något i sängen och att man ska vänja sig vid det. Då får de hitta på andra roliga saker i sängen, tycker jag.
Vad säger Jossan?
Alltså jag tycker ju, hade jag varit hon, då hade jag sett till att han lär sig spanska också. För då tror jag att det går lättare om han också kan språket.
Kanske en skolspanska där. En katt.
Men du, jag ser det mer som att det kanske är deras...
bajo de la mesa.
Det kanske är deras modersmål, alltså från början båda två, det vet vi ju inte. Alltså det är därför...
Nej, men det låter ju som att han inte...
Han tycker att det är exotiskt.
Han tycker det är sexigt. Precis. Right. Det är så jag uppfattar det också.
Och det är henne hon kommer kanske.
Men jag tror att det kan komma mer naturligt för henne då om han också pratar pratare så, och då blir det ju liksom ett,
men jag vet,
ett
hon
utbyte.
Hon kan be honom prata norska.
Ja, det var ju dejlig och pule där. Ah! Eller vad man nu säger.
Men hur kul är det att ha sex med någon som pratar bebisspanska?
Bebisspanska?
Nej, men du vet, nybörjarspanska.
Jo, men då har ju han...
Jo, tyckigt gott.
Men kolla, alltså, då har han lagt manken till. Då tycker jag att hon kan bjucka på lite sån där Marie.
Man kanske ska rabbla prepositioner eller något sånt där.
Ja, precis. Dra multiplikationstabeller.
Nej, men det handlar om att ge och ta liksom.
Jag fattar inte alls det här. Alltså,
gör du inte?
Nej.
Spanska i sängen? Har du upplevt
nej,
det, Kalle?
När det finns finska liksom. Alltså det
nej.
Och är jag riktigt jävla het, då vill jag ha tyska i sängen. Det är liksom...
Och du gillar inte BDSM?
Nej, men...
Det är liksom lite, det hänger ihop på något sätt, va?
Nej. Ja, du hör ju själv. Nej, alltså jag håller fullständigt med dig när du säger att det måste vara frivilligt det som händer där. Alltså det får inte ligga såna här krav, gör det och gör det. Nej, jag vill inte. Vad fan är det för
du vänjer dig? Nej.
Nej, det gör det man ju inte.
Nej, men det finns ju en hårfin gräns där, på samtidigt man ska respektera varandras vilja i sängen och såna små andra, så ska man ju också...
Han ska sluta
testa
och fråga
nya grejer.
Ja, men det är det jag menar. Jag tycker det låter på honom som att han, eftersom det är så tydligt här att hon inte vill och hon börjar tänka på sin familj och liksom blir helt avtänd. Mm. Hon säger det väldigt tydligt. Jag tycker det är klart att man ska ge och ta. Man kanske inte tycker allt är fantastiskt som den andra vill, men man gör det för att man, liksom, man ger och tar helt enkelt. Och det kan man göra. Men här är hon ju så tydlig med att hon blir helt avtänd. Då måste man ta det på allvar, tycker jag. Och då kanske de får hitta... Han vill ju uppenbarligen ha lite spänning. Då får de väl hitta på andra spännande saker tillsammans som båda kan acceptera.
Men tänk om det tar slut mellan dem och så träffar hon en het spanjor. Då måste hon ju prata spanska, eller ska hon fortsätta prata svenska?
Men det är en annan
då?
Sak. För vad det handlar om är att han vill att hon ska spela lite teater. Det är det som hon vänder sig mot.
Det är därför att jag menar att han ska vara med i teatern och också prata spanska. Jag tycker det är en utmärkt lösning.
Men du måste lägga upp på spansk kurs först. För att få ligga.
Men det är inte så. Spanska är ett av de lättaste språken att lära sig faktiskt.
Ja, men då kommer han bli avtänd. För det är inte det han vill. Han vill att hon ska vara en exotisk. Liksom, så här. Det är det han
första bör. Veckorna kommer han ligga där och fråga: hur tar jag mig till stationen? Ja. Det är konstigt, tycker jag.
Och hon svarar på spanska runt 2 kilometer sen till vänster. Ja. Och han kommer att tycka att det är kanon.
Ja, sen är det klart.
Ja. Sen är det klart, ja.
Men då kommer ju hon ha väldigt kul i alla fall. Ja. Även om hon inte är
så
jäkla...
Säng.
Ja, då har de kul. Han kanske inte är så kåt, men roligt i alla fall.
Vi har löst det.
Ja.
Tack så jättemycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Tack för att ni kom, panelen.
Tack
så mycket.
Tack för att vi fick komma.
Tack, Kalle Marius. Har du hämtat dig från BDSM-snacket här?
Nej, jag ska hem och googla direkt. Ja.
Han ska hem och sätta ner foten, tror jag.
Just det kan vara en del av BDSM.
På någon, ja.
Men, så speciellt.
Oj, oj, oj.
Marie Ljungstedt, tack så jättemycket för att du kom hit och försökte förklara för Kalle.
Jag gjorde mitt bästa, alltså, men jag tycker inte han var så mottaglig.
Nej, verkligen inte.
Vi får ta det där i en rum.
Så. Ändå som du artikulerade så fint. Mm. Utan egentligen att säga någonting.
Jag försökte vara tydlig.
Och sen du då hemma, mailar in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Vi byter av ditt namn så att du kan vara anonym. Nästa helg är vi tillbaka igen med nya dilemman. Då har vi Faro Groth, Shirley Clamp och Johan Pettersson i panelen. Ha nu en skön söndag. Vi härifrån säger jag
hej då!